Hej, jag heter Nemo Hedén och du har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och detta är avsnitt nummer 314 i ordningen. Och idag har jag med mig skådespelarlegendaren Thomas Hansson. Thomas har varit anställd på Dramaten i 32 år. Han har synts i kultfilmer som Vägen ut, Tick Tack för att nämna några. Han har två barn ihop med Lena Endre och han är en av våra mest folkkära skådisar. Men innan vi hugger in på veckans avsnitt så vill jag flagga för min andra podcast som jag drog igång för förra veckan. Den heter Hedman och Hedén, en beroendepodd, och är precis vad det låter som. Jag och min kompis Magnus Hedman, den gamla fotbollsmålvakten, har startat en podcast om beroende. Vi fördjupar oss i allt som har med beroende att göra och vi försöker krossa tabun kring beroende, sprida kunskap om sjukdomen och ja, upplysa folk helt enkelt. Så jag skulle bli superglad om ni ville lyssna på Hedman och Hedén, en beroendepodd. Ge den en chans i alla fall. Jag är helt övertygad om att man kan ta med sig någonting från den podden även om man inte är beroende eller missbrukare på något sätt. Så ja, prova den podden också. Men dagens podd då, Thomas Hansson. Ja, jag måste erkänna för er att jag gick in i den här inspelningen utan några förväntningar egentligen. Jag visste om Thomas att han var en väldigt begåvad skådis. Jag har följt hans karriär, jag har sett mycket av det han har gjort. Men jag hade inte så mycket förväntningar på själva mötet. Men när jag gick därifrån så var jag uppfylld av fin, positiv energi och många härliga anekdoter hade jag berikats med. Så jag är helt övertygad om att ni kommer kunna skratta mycket och ni kommer ta med mycket från den här podden. För det här var ett jävla härligt snack. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig gärna där, då blir jag superglad. Vill ni med något, mejla till nemohedén@gmail.com. Jag tycker mycket om när ni mejlar mig. Och den här podden, den klipps precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Men nu är det slutsnackat från min sida. Nu drar vi igång det här fina snacket. Vi kör Nemo möter en vän, avsnitt nummer 314 med Thomas Hansson. Rulla gingen!
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja! Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ta en snus.
Ja, jag har redan två inne, men
ja, det är ju... Vi kan prata om det först. Hur mycket snusar Thomas Hansson egentligen?
Ja, för mycket. Jag har en sån här ständigt tanke på att jag tycker att det här är det sämsta man kan hålla på med. Mm. Och jag lurar mig själv. Jag köper lite, så här, lite svagare snus, tänker jag, för att jag ska börja trappa ner. Men då stoppar jag i två istället. Mm. Men jag vet, det är lite olika. Det beror på om man dricker vin och sånt så går det ju mycket mer än annars. Och när jag jobbar mycket, då stoppar jag i hela tiden och slänger ut. Och... Så ganska mycket. Mm. Men jag rökte ju förut, 20 år. Och på slutet så rökte jag väl kanske ett paket cigaretter om dagen och snusade.
Och fy fan.
Och till slut så kände jag att jag orkar inte ens gå upp ett trappsteg upp till min dörr utan att bli helt flåsig. Så då tänkte jag, nu måste jag sluta. Så då slutade jag direkt med det, men jag fortsatte ju med det här. Men det här är mitt nästa projekt. Mm. Cut it.
Alltså det är svårt att bryta med de här lasterna alltså.
Ja, fast det här jag tror att jag kommer att fixa det om jag verkligen bestämmer, för det här är ju, jag får ju ingenting av det här. Jag blir bara normal. Jag blir inte itchy och inte liksom
som en riktig missbrukare pratar du nu. Jag blir bara normal av min drog. Jo, vad är
men,
det här?
Ja, men allt annat, öl, vin och sånt, då känner man ju någonting. Blir det ju lite härligt. Det här är ju bara helt värdelöst.
Hur blir du utan snus då?
Alltså, de säger de andra.
De i min närhet.
De säger att jag blir lite
stingsligare.
Ja. Mm. Så det är väl
mysigt att träffa dig.
Detsamma.
Mm. Har du gjort någon podd?
Nej.
Nej. Då kör vi podd Oskulden idag.
Ja.
Ja, vad härligt. Vad tänker du om intervjuer och poddar och sånt?
Jag gör ingen skillnad på podd eller samtal med någon eller intervjuer. Det är ett möte. Mm. Jag har inte något speciellt med att det är just en podd.
Nej. Men tycker du om att göra intervjuer, eller hur, vad har du för relation till just det?
Intervjuer gör jag, nej, det här är ett litet undantag egentligen på ett sätt, för att jag gör egentligen bara intervjuer när det är kopplat till något arbete, för att jag är inte så road av min egen liksom privatperson på det sättet, så där. Det är inte, jag är inte så intresserad att hålla på med det faktiskt. Jag är mest, tycker att det kopplas till arbetet bara.
Mm. Men kan du finna något slags nöje i det? Alltså jag tänker så här, egoboost bekräftelsemässigt, eller är du helt liksom nollställd inför det?
Absolut inte. Jag låtsas ju ibland att jag inte är, får den här egokänslan, men det får jag ju såklart.
Mm.
Absolut. Så att, men det är min lilla livslögn.
Ja, ja, ja. Jag tycker det är supermysigt att träffa dig, och jag tror att det här kan bli svin härligt. Jag har en bra känsla. Jag brukar känna sånt ganska tidigt. Och jag
ja, det är bra.
Ja. Den här podden kommer ju släppas ganska tätt in på inspelningsdagen. Idag är det fredag och vi släpper det här på måndag. Och jag tänker att en kollega till dig gick ju bort tidigare i veckan.
Ja,
mm.
Det gjorde han.
Och Sven Wollter har även varit gäst i den här podden. Så jag skulle faktiskt vilja rikta några ord till han så här inledningsvis. Mm. Eftersom att både du och jag har haft med honom att göra genom åren. Och vad minns du av honom? Vad är dina tydligaste minnen av Sven Wollter?
Ja, mina tydligaste minnen är när jag jobbat med honom, om man säger så. Och att man fick en nära relation med honom, som både yrkesmässigt men även privat. För att han var en sån inbjudande person som man väldigt lätt tyckte om. Mm. Ganska snabbt. Och eftersom vi jobbade så intensivt då, när vi lärde känna varandra under 8 månader på Gotland. Och den liksom kontakten vi fick där, den fortsatte ju sen. Även fast vi inte... Vi hade jobbat tidigare på med teater och sådär också. Men det där 8 månader vi får i Sund från oktober till och med slutet på april, när ingenting mer än ICA-hallen, bungehallen, vi får det sönder, var öppet och de stängde 8.
Mm.
Då hade man liksom bara varandra på kvällarna efter långa inspelningsdagar och snacka och prata om det man ska göra. Så att då fick man en djupare kontakt.
Mm. Det är så himla fint hur du säger här om inbjudande, för just det ordet är det som dyker upp i mitt huvud också när jag tänker på honom.
Mm.
För att jag poddade med honom för drygt, det här kanske är 3 år sedan.
Ja.
Och då ringde jag honom och frågade om han ville göra en podd. Och han var ju bara så här, ja men kom till mig. Mm. Jag hänger mycket i Bohuslän på västkusten. Och kom hem till mig så kör vi här.
Mm.
Så åkte jag till Bohuslän och så hämtade han mig på stationen med sin bil. Och så åkte vi hem till honom. Och han var väldigt så här, bara på ett ögonblick så kändes det som att man inte var någon slags journalist eller vad man nu är.
Nej.
Man var liksom hans vän och man fick komma in i hans hem och han var väldigt så här, men vi är samma, vi har ett samtal här, vi är vänner liksom. Och det var så på en sekund bara. Det var så jävla fint alltså.
Ja, men jag upplevde honom som att han var så här, intresserad av människor.
Mm.
Helt enkelt. Så det fanns inget så där konstlat i mötena, utan han var genuint intresserad.
Mm.
Så att, och då är det inte så svårt att lära känna någon. Dessutom om någon verkar intresserad av en.
Nej, exakt. Det är lätt att fejka ett så här motsatt intresse om man själv får det till sig. Liksom.
Ja, men det går ju inte att fejka. Liksom.
Nej, det är klart att det går. Du, vila i frid får vi säga. Verkligen. Ja. Fina Sven.
Han är saknad verkligen.
Mm. Du, det här året då, det är så lätt att hamna i det här, det är ett så konstigt år och hej och hej. Mm. Men det är svårt att göra intervjuer det här året utan att prata om det konstiga året. Det är ju det.
Verkligen.
För att det har ju drabbat alla, och framförallt då ditt skrå får man väl säga. Ni är ju, alltså ni människor som gör saker inför publik är väl nästan hårdast drabbade får man säga.
Mm.
Hur skulle du beskriva det här året?
Ja, det är nästan så att man inte faktiskt kan säga det, för alltså, det har ju verkligen drabbat vårt skrå jättemycket, och teatern som jag har jobbat på i 32 år har ju drabbat jättehårt. Men inte mig personligen har inte drabbat, för att vi hade ju en stor renovering på teatern förra året där våra produktioner var ganska få. Och nytt teaterchefsbyte och allting. Det var ju ganska, har varit ganska rörigt på Dramaten de sista åren, eller kanske alltid egentligen, men som det kanske bör vara med en sån teater. Men, nej, men jag hade precis påbörjat två, en långfilm och en tv-serie. En tv-serie i Finland och en Netflix långfilm som heter Red Dot, som kommer väl i januari, som vi fick pausa då i mars. Men jag hade samtidigt ganska mycket så här bokinläsningar som jag höll på med hela våren. Och sen när det mildrades lite i maj så gjorde vi klart den ena långfilmen. Och sen var det lite sommar. Och sen fortsatte jag med den där finska tv-serien i hela augusti. Och parallellt med en massa bokinläsningar. Några teaterprojekt fick ju läggas ner. Men så att jag har faktiskt jobbat otroligt mycket det här året.
Mm.
Så att, men jag, man drabbas ju av det, för att det är alltid människor i sin familj med permitteringar eller projekt inte fortgår, så att man blir ju drabbad hur som helst.
Mm.
Men arbetsmässigt har jag inte blivit drabbad. Jag har bara liksom gjort andra saker egentligen.
Mm. Fan vad skönt att du hade det här ljudboksbenet.
Oh, verkligen.
Ja.
Så fan.
Ja. Du, vi skulle ju fråga om ditt Z. Fan, ja. När kom Z in i efternamnet? Det skulle ju ta i början egentligen.
Men ja, men, ja, men det var ju så här. Det har ju att göra med min fotbollskarriär.
Nej, det har att göra med att du ville bli känd.
Nej, det inte, har det faktiskt, utan det har faktiskt att göra med, precis efter jag hade slutat det där så gick det något år. Och utan att göra en för lång historia, så när jag var 20 år så bestämde jag mig för att starta en egen teatergrupp. För att jag kom inte in på scenskolan och det blev jag sur för. Då tänkte jag, då startade jag en egen teater istället.
Mm.
Vilket jag gjorde, som låg på Humlorsgatan 17 i Stockholm, precis där Brillo ligger nu ungefär idag. Och vi var jävligt driftiga där. Vi gjorde jävligt mycket, gjorde filmer, vi satte upp pjäser, vi sände på närradion. Vi gjorde allting. Vi blev väl mest kända för våran svartklubb typ. Men... Och på grund av att vi var så driftiga, så det där blev något slags intresse. Då skulle komma ner en journalist och göra ett stort reportage om oss där nere när vi var då 20. Och då den här journalisten säger till mig, vad fan, är det inte du som är Thomas Hansson som spelat i Allsvenskan och landslaget i fotboll? Och jag blev ju livrädd att helt plötsligt skulle den där intervjun handla om fotbollsspelaren som började spela teater och allt fokus skulle hamna på mig.
Mm.
Så jag var satt där och tänkte bara, nej, det är inte jag, sa jag. Jo, du heter ju Thomas Hansson. Och där, i den stunden, så säger jag, nej, men du menar den Thomas, men vi stavar namnet, efternamnet olika. Jaha, hur stavar du? Jag stavar med Z, sa jag. Jaha, så det är inte du? Nej, nej, jag stavar inte samma, nej, det är inte jag. Nähä. Och så fortsatte intervjun om våran grupp. Och den där, jag har ju kvar den där intervjun. Så blev det först, men det var ju bara egentligen lite ytligt. Och i samma veva skulle jag flytta. Så jag, samma vecka, och jag och min kompis hjälpte mig att flytta. Och då berättade jag om den här incidenten från honom. Och då sa han, fan, men det låter ju coolt. Då tyckte jag också, ja, det var lite coolt så här. Och vi skulle gå ut och dricka ett par bärs. Men han sa, jag sätter upp en lapp på din dörr som han handritar. Det skrev han Thomas Hansson. Så där. Och så gick vi ut och drack massa bärs. Jag kom hem sent, vaknade av att det borrades i min dörr på morgonen. Och då är det fastighetsskötaren som har redan präntat in mitt namn med Z i den här mässingsskylten på dörren. Så började det. Och sen tyckte jag att det där var lite coolt i början. Och sen så blev jag lite så här med åren. Sen tänkte jag, vad fan, det där var väl lite småtöntigt, tyckte jag. Men sen har jag, oj, sen har jag behållit det. Som...
Fan, jag trodde verkligen att det handlade om att du ville liksom sticka ut lite. Lite så här artistnamn nästan.
Ja, men det är ju några som heter sådär. Nej, det var för att rädda en situation när jag startade en teater. Aha. Att jag inte ville få fokus på mig själv i det där. Att det skulle bli en sån fotbollskoppling till teatern. För jag tyckte det var lite töntigt.
Vad hette teatern?
Teater Kameleont heter den.
Okej.
Okay. Men vi blev nog mest kända för våran klubb Kameleont.
Ja, stökigt.
Kul.
Det är bra. Du sa liksom inte nej, du sa ville bara så här, kul var det.
Ja, men det var faktiskt jävligt kul. Vi var i samma generation, alla med Olle Ljungström och alla de här grupperna, Rost och massa, och det var ju våra kompisar, så de var alltid där nere och lirade och spelade. Och
många är de myterna om Olle Ljungström.
Ja.
Det finns Olle, många stories där.
Olle, jag har till och med slagits en gång.
Det är sant. Ja. Berätta.
Vi satt på någon krog någon gång och han var ju, han blev ju väldigt berusad väldigt snabbt sådär, och vi hamnade väl, jag kommer verkligen inte ihåg vad vi pratar om, men det blev hetsigt och det slutade med att slåss på uteserveringen. Oerhört genant. Ja, sen blev vi vänner efter det.
Mm. Ja, fan. Jag älskar honom alltså. Jag tycker att han har gjort såna otroliga låtar. Mm. Men historien när man hör om honom, hur han har betett sig mot människor, det vissa är ju väldigt mörka alltså. Jag fick höra en anekdot i någon podd om honom, att han typ hade gått fram till någon på en fest och sagt så här: "Du, alla på den här festen är ju så himla snygga, men du är ju inte det. Kan inte du bara gå härifrån, för du drar ju ner liksom helheten så mycket." Det är så jävla mörkt alltså.
Ja, jo, jag har varit med om saker med honom. Jag behöver dra inte alla dem.
Nej.
Må han vila i frid.
Även han, verkligen.
Även, ja.
Du, jag tänkte vi skulle leka en liten lek som heter associationsleken.
Mm. Ja, kör på.
Är du med?
Jag är med.
Associationsleken börjar med, du var ju inne på det nyss, men jag tänker att vi kan utveckla kring det, fotbollskarriären.
Ja, den var otroligt kul och jag var väldigt vad ska jag säga? Jag var väldigt fokuserad på att jag skulle bli så jävla bra som möjligt, för jag tyckte inte att jag var så bra. Jag tränade jävligt mycket. Jag ville väl bli jävligt duktig på det. Och någonstans i bakgrunden så hade det att göra med att jag ville väl få kärlek och jag ville få min pappas uppmärksamhet helt enkelt. För han var en företagsledare som var ganska frånvarande. Så att jag tänkte väl att om jag blir jävligt bra på det här, då kommer han och kollar. Det dröjde väldigt länge innan han kom. Inte förrän jag debuterade i Allsvenskan när jag var 17 år. Men, så att jag var ju tvungen att bli väldigt bra på det där. Så att jag tittade på alla mina medspelare, på alla runt om i hela världen, vad folk var bra på. Så försökte jag träna på det. Och försökte analysera mina egna svagheter och bli bättre på allting hela tiden. Vilket jag blev. Så att jag gick och hade en ganska stark karriär. Och som sagt, jag var väl yngst i Allsvenskan när jag debuterade där 1979 eller vad då.
Men din drivkraft var alltså din pappas
kärlek.
Kärlek. Var det? Det var inte alls kärleken till sporten alltså.
Nej, det var för att jag skulle få kärlek, och jag tror att det är så i livet generellt för alla människor, att viljan till kärlek kan driva en liksom vad som helst, ta en var som helst.
Mm. Hur bra blev du?
Jag blev så pass bra att jag spelade ju ganska snabbt från att jag var 13 år, så blev jag uppflyttad till de som var ett år äldre, vilket var, det är en ganska stor åldersskillnad då på ett år när man är 13-14. Sen hamnade jag ganska snabbt i stadslaget, sen hamnade jag i juniorlandslaget, åkte runt i hela Europa och spelade mot alla de här, Frankrike, Italien, och vann priser. Och sen blev så hamnade jag, debuterade mot Bayern på Råsunda när jag var 17. Och sen,
vilken position var det?
Jag var både alltså då när jag blev uppflyttad i A-laget så var jag ytterback och spelade även lite mittfält, men annars i min ungdomskarriär var jag väl något som hette libero, som inte finns längre.
Mm, just det.
Sen speluppläggare eller någonting sånt. Mm. Och sen så ungefär ett år efter jag hade debuterat där, jag hade skrivit på något kontrakt med Djurgården på 2 år, men efter ett år så kände jag, nej, nu vill jag sluta det här. Mm. Nu har jag gjort det här. Och då gick jag från en träning, vi skulle spela mot IFK Göteborg.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nästa dag, jag var tränare och sen var det på den träningen, kände, nej, jag är färdig med det här, så jag gick. Mm. Och så ringde de och sa, vad fan är du någonstans nästa dag? Jag har slutat. Så det blev ju ganska mycket rabalder, det blev mycket så, det var en massa mittuppslag och landslagsstjärna slutar och mycket sånt där. Ja, då slutade jag. Mm.
Men varför tror du att det hände just då? Hade du liksom fått din pappas kärlek då? Eller varför tog du stopp då?
Nej, för att det var väl det att jag förstod väl då att jag spelade fotboll. Det var då jag, när jag förstod att det var därför jag spelade fotboll, då tappade jag mitt hjärta för det. Mm. Och då kände jag, egentligen är jag inte så jävla fotbollsintresserad kanske. Och då kände jag, samtidigt så fanns det med att jag var väldigt duktig. Jag fick förfrågningar från Feyenoord att spela och förstod att jag skulle få jättemycket pengar. Men å andra sidan så tyckte jag att det var ganska ensamt att spela. Jag tyckte om det här laget, det här, mitt eget pojklag som vi spelade fram till 17-årsåldern. Och sen tyckte jag det blev ganska tråkigt i A-laget. Det blev ganska ensamt. Och så kände jag att det skulle inte bli någon skillnad om jag blev proffs utomlands heller. Det skulle vara ganska ensamt. Jag är inte så road av det. Jag tycker om lagsport. Jag känner mig som en lagspelare. Man måste såklart vara individualistisk i en grupp, men man måste ha laget först och främst, tycker jag. Mm. Och så kände inte jag att det var. Jag kände att de flesta tänkte på sig själva, och då kände jag, vad fan, då kan jag lika gärna bli tennisspelare eller varför man golfspelare eller någonting. Mm. Det passade inte för mig. Och sen så var det ju också sådär, man vet ju inte. Jag kände till den där världen. Jag kände, det är ingen skillnad att spela juniorlandslag eller A-landslag. Det är ingen skillnad mer än pengarna och kanske motståndet, att det är liksom mer, man kommer på en hög nivå. Men själva idrotten är likadan oavsett vilken nivå. Mm. Och jag kände så här, nej, men nu kan jag den här världen. Nu måste jag göra något annat.
Vem är den bästa du har spelat med och mot?
Det finns egentligen bara en som jag har tyckt varit komplicerad att möta, och det var Torbjörn Nilsson. Mm. Jag har aldrig mött någon när vi har spelat mot de andra landslagen ute, ingen sån där som jag kommer ihåg. Utan det var i Sverige, det var Torbjörn Nilsson, tyckte jag var, han var den enda som jag inte riktigt kunde, som var svår att läsa.
Mm. Mm. Hoppas han hör det här då.
Ja, ja.
Jag är nog glad.
Ja.
Ja, men vad intressant. Vi går vidare till nästa då. Är du med?
Jag är helt med.
Bra. Me too.
Ja.
Vad tänker du när du hör det?
Ja, vad tänker jag om det? Det var otroligt bra att det äntligen blev ett sånt massivt tryck, och att alla tjejer vågade ställa sig upp och gå ihop och känna sig trygga att säga, nu får det fan vara nog. Det här är ju ingenting som inte har funnits långt tidigare. Jag har ju varit med om massa saker själv och frågasatt väldigt många saker där saker och ting har tystats ner under lång tid, både på inspelningar och på teater. Så att det var väldigt bra. Det var skitbra, tyckte jag.
Mm.
Det var bra. Äntligen.
Mm. Fanns det någonting negativt med det?
Alltså det negativa är väl det när det blir för mycket uppdämda känslor, och om det blir det man hör talas om, att det blir vissa människor blir utpekade, men kanske inte 100% sanning i botten. Men jag tycker att, och det är ju aldrig bra, man får inte liksom kölhala människor som kanske det är inte 100% sanning i. När det blir en sån mobb och domstol på Facebook och Twitter och såna saker, det känns inte bra för mig.
Mm.
Men hela rörelsen tycker jag är fantastisk. Det är ju, jag menar, äntligen.
Mm. Dramaten.
Ja, det har varit i 32 år.
Mm. Hur mådde Dramaten under MeToo?
Det var ganska stormigt där, för det blev ju olika falanger. Men det är klart att det blir drabbat. Jag tror att hela vårt samhälle blir drabbat. Varenda arbetsplats blir drabbat.
Är det svårt att prata om det här, tycker du?
Nej,
nej,
det tycker jag inte. Jag försöker bara hitta orden för, och eftersom det var ett tag sedan, jag försöker formulera det, för det var ju väldigt det blev ju mycket känslor. Jag tyckte att jag var jävligt förbannad på att det var många av de här sakerna som kvinnor hade blivit utsatta för tidigare, som jag varit med och påpekat många gånger, som har bara försvunnit. Och att det har funnits jävla skitstövlar på den här teatern som har kunnat vara jävligt vidriga mot sina medspelare länge. Så att utifrån mitt perspektiv så tyckte jag att det var så jävla bra på Dramaten att det rensades upp. Och sen så blev det, tyckte jag, det fanns vinklingar på det, att man belastade vissa personer på teatern som inte hade någonting att göra med vad andra människor gjorde.
Mm.
Där tyckte jag att det gick lite fel.
Mm.
Till exempel att vår teaterchef blev avsatt på grund av det här, för att han inte hade tagit vissa tydliga, gjort tydliga val. Och det är jag inte helt säker på att jag tyckte var så bra.
Nej. Nästa är ett namn.
Mm.
Och det är Josefin Nilsson.
Josefin. Jag träffade henne första gången. Fan, kan hon ha varit då? Hon var inte fan 13-14 år eller någonting. 14 någonting. Jag hade ju startat den här teatern Kameleont, och vi åkte ner till Bryggeriteatern på Gotland och skulle spela en föreställning där nere. Och då höll de på att repetera med Amber Singers Sisters, eller vad de heter. Och de skulle göra sin första show.
Mm.
Så vi var med och kollade där på deras repetitioner, och sen såg vi föreställningen, och det var första gången som jag lärde känna henne. Så det är jävligt länge sedan.
Mm.
Och sen har ju hon flyttade till Stockholm och hennes karriär, allting. Sen har vi ju stött på varandra under jättelång tid. Eller hela livet sen dess.
Mm. Såg du dokumentären?
Ja.
Vad tänkte du om den?
Jag tyckte att den inte var helt objektiv. Tyckte inte jag. Jag tyckte att man fråntog lite Josefins egna val i livet som hon gjorde, och vem hon var kanske, och att man bara belastade det blev så utpekande på en person. Ingenting om vad han gjorde, det får han stå för, det är ju ingenting. Men det blev ensidigt.
Mm.
när man vet ju massa saker som har hänt i hennes liv också, som har påverkat hennes situation också. Så alltså jag tyckte den var inte tillräckligt objektiv.
Nej. Vad har du för relation till den utpekade? Alltså alla vet vem vi pratar om ändå. Det är ju inte så att det är ingen hemlighet. Men Örjan Ramberg.
Ja, vad ska jag säga?
Är ni kompisar?
ja, absolut. Vi är kompisar. Även ja. Fast vi har ju hamnat i många... Jag har faktiskt ett R här över ögonbrynet.
Han har du slagits med?
Jag har slagits med honom. Också kul. Klart du har. Jag slagits med så mycket med. Jag dricker lite kaffe här nu.
Ja, gör det. Det är svettigt. Ska du förklara alla slagsmål?
Nej, det är absolut inte svettigt. Jag tyckte att Örjan var en person som...
Han är
en person som har haft jättemycket problem med sin aggressivitet och sina tagits rättigheter att bete sig jävligt illa mot otroligt många människor. Och det får ju stå för honom.
Mm.
Sen har han ju andra sidor också. Han är väldigt kul att jobba med på scenen. Han har positiva egenskaper. Han är rolig, han är kunnig och så. Som står på en annan sida. Men det har ju ingenting att göra med om man kränker människor titt som tätt i livet. Så ja, det måste man ju betala för någon gång.
Mm. Nästa är en film som jag är väldigt förtjust i, som heter Tick Tack.
Ja. Just det, den såg jag att de släppte på SVT precis nyligen.
Kul.
Ja, jag tyckte också det. Jag kommer ihåg när den kom. Jag tyckte att den var ganska bra. Det var jävligt bra manus och det var ja, den var kul. Jag tror att möjligtvis att den håller fortfarande, det vet jag inte, men
nu ska jag göra dig lite besviken då. Ja. Jag älskade ju den för alltså jag har ju
inget håller mer än 3 år.
Nej, men så är det inte. Nej, men faktum är att jag har hållit den som en av de bästa svenska filmerna. Mm. För jag älskar den och har sett om den mycket. Mm. Men jag såg om den nu ganska nyligen och då kände jag att den hade liksom sjunkit lite. Fortfarande bra. Men ja, det var någonting som hade hänt som inte riktigt funkade med tiden. Men absolut, jag rekommenderar den för alla. För den är ju väldigt speciell, banbrytande. Och det greppet var väldigt fräscht och nytt då. Ja. Hur minns du den inspelningen?
Jag minns den att det var väldigt kul för att jag tyckte att manuset var så jävla spännande och intressant och som du sa, det kändes nytt. Alltså filmen är som manuset. Mm. Så det, och man kände att det här känns speciellt, och sen är det bara ändå intressanta livsöden och beskrivningar. Men sen så kommer jag ju ihåg, jag skadade mig nämligen mitt i den här inspelningen. Jag tror vi hade 1 eller 2 filmdagar kvar, och det finns en scen och Nadja Weiss som jag lever tillsammans med, där hon är jättearg på mig, och i den scenen var det tänkt så att jag skulle springa runt i lägenheten och hon skulle springa kring och jaga mig. Men jag hade spelat en fotbollsmatch med Dramaten typ dagen innan, eller 2 dagar innan vi skulle filma det där, och sliter av hälsenan och det gör så jävla ont, och jag är någon slags blockering, och jag ska repetera dagen innan den här scenen och kommer dit, och ganska snart så säger Daniel till mig att Thomas, fan, du ser så jävla blek ut och lite kallsvettig, hur mår du? Det är ingen fara, för jag vill ju inte liksom säga att jag hade klantat mig och skadat mig innan filminspelningen. Och då sa jag såhär, men jag har lite ont i hälsenan, sådär, hörru du, det där, ska du inte åka till sjukhuset? Ja, jag gör det, sa jag, och det var ju bara gips på en gång. Mm. Och sen var det lite panik, hur ska vi göra den här scenen? Så då, jag sitter ju i den där scenen hela tiden nu, så att, och de får klippa mig vid magen, liksom bildkant. Så vi fick göra om hela den där scenen att jag blev sittande, men det ser man ju inte, vi har ingen aning om det. Det kommer jag ihåg väldigt starkt.
Mm. Och visst fan vann väl filmen också Guldbagge, va?
Jag tror den vann för manus. Jag tror att Emil, han är ju också borta. Nej, Emil, vad fan är det? Jo, heter han Emil? Han som spelade en av nazisterna där. Han tog ju livet av sig också. Fan vad människor dör hela tiden.
Och han som är Oliver Loftén heter han, va? Han som är Åke Bert och som är med i Tick Tack. Han går inte heller något bra för.
Nej, det är en annan historia. Han var med nämligen i en film som jag spelade in som heter Vägen ut.
Så jävla bra.
Och det är en annan historia än kring Oliver där, som var också helt katastrof.
Du måste berätta, för jag älskar den filmen och jag är så nyfiken på Oliver.
Ja, men då går vi där från Tick Tack till Det Vägen ut. Mm. Alltså, vi filmade ju, den handlade ju om alla som satt inne på typ Österåker. Mm. Och kom dit en kille som ska göra teater med de här. Och jag spelar ju en karaktär som absolut inte vill hålla på, att de ska hålla på med det, för det störde mina narkotikaaffärer där inne på fängelset. Men under den här tiden så jag blev filmat kanske 4-5 veckor, och på måndag när vi ska fortsätta, då säger de så här, när vi ska åka dit, vi ska åka och filma. Nej, vi skulle börja, och då skulle vi börja att ta interiör på just Österåker. Och när vi kommer på måndag, då säger de, hej, det har hänt en grej. Då har Oliver på fredagen varit med sina polare och typ misshandlat, det här är fruktansvärt, misshandlat någon busschaufför. Och hamnat på Österåker. Så när vi kommer till Österåker på måndagen, då sitter han inne på Österåker där vi spelar att vi sitter inne. Och då får filmbolaget, tror jag, de måste ha, för att få loss honom, för att kunna fortsätta filma, så får de ha 2 livvakter 24 timmar om dygnet med honom under inspelning. För vi filmar ju både dag och kväll. Det var en jävligt absurd känsla, måste jag säga, när en av ens kollegor satt på Österåker när vi skulle låtsas att vi satt där.
När dikten överträffar verkligheten.
Ja. Ja.
Men hur var han då, Oliver? Var han uppenbart strulig? Kände man av det?
Nej, jag tyckte han var skittrevlig. Eller han är väldigt trevlig. Jag vet inte vad som har hänt med honom sen. Jag har väl också hört lite rykten, men jag vet ingenting om honom idag. Nej, han var skittrevlig.
Mm. Mm. Han har ju ett väldigt oskuldsfullt utseende också.
Verkligen. Och han hade ju gjort mycket saker innan det, och Bert och alla grejer och sådär. Mm. Ja. Ja, det var en annan anekdot om den inspelningen.
Ja, men jag älskar sånt här. Det är därför du är här. Du har ju varit med mycket, och anekdoterna får gärna fortsätta hagla.
Ja.
Vägen ut då, om vi ska fortsätta på det spåret. Det är ju en jävla fin film också. Mm.
Ja, den är fin.
Vad minns du från den inspelningen, förutom att det var galet med Oliver?
Ja, jag minns såklart ytterligare en person som försvann, som regisserade, som heter Daniel Lind Lagerlöf.
Just det.
Som jag hade jobbat med många, alltså, eller senare jobbade vi ihop innan han gick bort, försvann. Han gjorde även de här Van Vetren-serierna, en del av dem regisserade han, och vi gjorde några andra grejer också. Jag tyckte väldigt mycket om att jobba med honom. Det kommer jag ihåg.
Och om jag får avbryta dig där bara en sekund. Det märkliga med hans bortgång är väl att man aldrig riktigt förstod vad som hade hänt, va? Han hade ramlat från en klippa.
Jag var nämligen på andra sidan viken när det här hände. Okay. Det är det som är så jävla konstigt nere på västkusten.
Ja.
Det var ju jätteblåsig kväll, och de var ju rekade för film, för han skulle göra någon annan film. Då var han och rekade. Det finns ett ställe där han försvann, och det är ju uppe på en klippa. Och nedanför det, ganska långt ner, kanske 20 meter, så är det ju klippor och sen är det vatten. Och det enda man kan tänka sig kan ha hänt, det är ju det att han har halkat där i blåsten och ramlat rakt ner och sen dragits ner i vattnet.
Mm.
Det är väl det som, vad jag har hört, vad man tror kan ha hänt.
Så jävla sorgligt alltså.
Ja, verkligen. Gud, vad många människor som har gått bort som jag har jobbat med, kommer jag tänka på nu.
Ja, det är väl fjärde namnet vi nämner nu, va?
Ja, det finns ju en jävla massa till.
Ja.
Jag menar, som Micke Nyqvist som var med i TikTok också.
Mm.
Ja, och flera. Han som spelar Mariano där också. Han har ju också gått... Ja, gud, det går vi inte in på nu.
Mm. Ja. Fast både TikTok och Vägen ut blev ju stora succéer, får man säga.
Ja.
Både hos publiken och kritiker. Hur påverkar sånt då? Bryr man sig mycket om det? Alltså om det blir... Alltså jag kan tänka mig att det alltid är kul om en film går bra, men jag tänker på kritik och sånt, recensioner och sånt.
Alltså, man bryr sig om det såklart, för eftersom det är ju hela poängen med det, att man vill att folk ska gilla det man gör, att man ska kunna kommunicera, så att man bryr sig absolut om det, och det är ju kul. Jag kommer ihåg just Vägen ut, den hade inte vi sett, någon av oss, utan den skulle vara öppningsfilm på Göteborgs filmfestival, och vi hade inte sett en enda ruta, någon av oss, så vi åker ner dit. Och som man är när man ska titta på det man själv är med i första gången. Man sitter ju liksom och täcker för ansiktet och nästan tänker, hur mycket ska jag behöva skämmas? Hur dåligt kommer det vara? Och när filmen börjar ganska snabbt, så märker man av så här stämningen i publiken, att det är en bra stämning och folk skrattar och är med. Och det slutar ju med att hela den där biosalongen ställer sig upp. Och vi sitter helt så här, för vi kan inte riktigt se filmen då, för att man är så självkritisk. Så att, men vi ser ju hela den där teatersalongen, biosalongen reser sig upp, alla skriker och börjar applådera. Så det var ju faktiskt en magisk känsla.
Mm.
Det var det verkligen.
Jag kan tänka mig det. Ja, fan vad häftigt. Vi går vidare då, i den här lilla associationsleken.
Ja.
Nästa är ett namn. En person som jag vet att du har jobbat mycket med. Mikael Persbrandt.
Mm. Ja, honom har jag jobbat med. Länge.
Mm. För jag vet ju, varför jag frågar det är ju, besides att han är den han är, så är jag nyfiken på För du jobbade ju med honom under Dödsdansen, va?
Ja, vi håller på med den fortfarande.
Just det.
Vi skulle ha varit på turné nu med den nu här i höstas, men på grund av läget så går inte det. Men nu håller vi planera in nästa höst.
Just det. Men jag tänker på, jag blir såklart nyfiken på hur det var att arbeta med honom under hans struliga år.
Mm.
Hur det påverkade dig som kollega och skådis. Är det så att man säger till, eller är det så att man försöker bara liksom att anpassa sig, eller hur funkar det?
Nej, men alltså Micke är inte strulig att jobba med.
Nej.
Jag har aldrig upplevt. Jag tycker han är en av de absolut bästa att jobba med.
Mm.
Han är helt prestigelös, han är fantasifull, han är nyfiken, han är respektfull. Vi har haft jätteroligt från första gång vi har jobbat ihop, och det har bara fortsatt. Och
hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det är alltid kul att jobba med honom. Sen hans privatliv, det är ju hans privatliv, så att säga. Det han har strulat och hur han har varit mot andra människor. Han har inte varit så mot mig när vi har jobbat. Utan tvärtom, vi har haft jävligt kul ihop.
Mm.
Så att jag tycker att det, han är en av de roligaste att jobba med.
Vad kul att höra det ändå, för det gör mig glad. För jag tänkte att det kan vara att det fanns massa minnen om hur han kommer in på inspelningar och är helt jävla rörig liksom.
Jag vet, ja, men det har man ju hört, och alla har berättat sina versioner, och det är ju asjobbigt för de människorna om de känner sig att de har blivit kränkta av honom. Absolut, det fattar jag också. Jag har ju aldrig upplevt det.
Nej. Skönt. Mm. Då var ju det nästan en onödig punkt.
Nej, varför inte det? Det var väl lika viktigt det.
Och,
som en positiv
punkt. Ja, men verkligen. Att få nämna det är ju minst lika viktigt faktiskt. Nästa punkt. Stjärnorna på slottet. Mm. Har du fått den frågan någon gång?
Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har fått. Och jag tror...
Vill du ha frågan?
Nej. Jag vill inte vara med i Stjärnorna på slottet och Let's Dance och alla de andra lekprogrammen heller.
Nej. Varför?
Jag tycker att, alltså i alla fall de här Let's Dance och dem, jag vet inte, jag tycker att det blir någon slags kändisskap som inte jag gillar. Jag tycker inte om, alltså det är så konstigt att jobba med det här yrket om man säger att man inte gillar kändisskap. Jag tycker om kändisskap utifrån mitt yrkes vägna, men inte mitt privatliv. Det är inte jag road av.
Nej.
Jag har ingen lust att liksom bjuda hem folk och göra hemma hos reportage och såna grejer. Jag är inte intresserad av det. Men jag kan prata hur mycket som helst om mitt arbete. Men jag försöker hålla mitt privatliv så mycket jag kan.
Mm. Men Stjärnoppslottet är väl någon slags gränsland då ändå?
Ja, det är det väl i för sig. Absolut, där pratar man ju väldigt mycket om sitt arbete och så. Men jag ska inte säga att jag kanske kommer att säga ja om jag får någon förfråga. Det har jag ingen aning om.
Nej. Vi får se.
Ja, det vet jag inte. Jag har inte. Just som det har känts så har jag känt att nej tack.
Okej, nästa punkt är alkohol.
Mm, det är härligt.
Ja, kanske det. Om man kan kontrollera det. Det kunde inte jag.
Nej.
Men hur ser din relation till alkohol ut?
Jag tycker väldigt mycket om vin.
Mm.
Jag köper ganska mycket vin. Jag letar fortfarande. Jag är lite så här nördig. Jag köper olika från olika vingårdar och beställer hem och roas av jättebra viner. Jag köper hellre dyra viner hem än alltså dricka vin på krogen kan jag alltid bli så jävla irriterad över, för att man får på en krogen kanske man får en flaska vin, låt säga att den kostar 500 spänn, så vet jag att den här kostar 100 spänn. Och vin som kostar runt 100 kronor, det kan vara helt okej, men det är inte fantastiskt. Och då köper jag hellre ett vin för 350 spänn på systemet eller beställer någon annanstans från Europa, och då får jag ett jävligt bra vin. Så att jag är väldigt så här, jag njuter av smakerna. Mm. Så det förhållandet har jag. Så jag älskar att dricka vin.
Mm.
Öl är jag inte så road av.
Och hur ofta blir du full? Alltså riktigt packad?
Nej, det är jävligt sällan nu för tiden. Jag tycker inte om att bli full. Det har jag blivit många gånger i mitt liv, men jag har, det är så här kluvet förhållande till alkohol idag tycker jag. För att jag älskar att dricka vin, men jag vill inte när jag vaknar på morgonen känna att jag har druckit vin.
Mm.
Så då hamnar man i ett läge där jag vet att dricker jag 3 glas vin, då känner jag av det på morgonen och då kan inte jag gå och träna.
Mm.
Så att då får jag man får göra val hela tiden. Och så här, vad är det mest värt? Ibland kan jag liksom dricka jättemycket och känna, nu vet jag, nu fan kommer det vara jobbigt imorgon. Men då har jag gjort ett val för att det är astrevligt. Men det är inte så ofta det man känner att det är så. Men jag vet inte om det har med åldern också gör att man värdesätter att vakna pigg på morgnarna.
Hur mycket tränar du?
Det är ganska olika. Jag har en målsättning att mitt minimum ska vara 4 gånger i veckan. Så det försöker jag hålla, och ibland blir det 5, ibland blir det 3.
Mm. Och är det gym då eller är det joggning?
Alltså nej, det är på gym eller simning.
Mm. Nästa ord är ångest.
Mm.
Har du någon ångest i ditt liv?
Absolut, hela tiden. Nej, jag tycker ångest är jävligt bra. Det är inget trevligt att ha ångest. Verkligen inte. Jag vet inte, jag har ganska få gånger tror jag i mitt liv när jag pratar med andra när de beskriver riktigt djup ångest, så är det väldigt fåtal gånger jag har känt riktigt djup ångest, det tror jag. Däremot så har jag, man har prestationsångest, ekonomiångest, kan jag ha, men jag tycker också att ångest är också en mätare på att du befinner dig någonstans där du inte är klar med situationen, där du måste liksom ta reda på varför jag har ångest. Och att det är också kroppen är så fantastisk så den säger till dig, du måste förändra någonting i ditt liv. Så att jag försöker göra mig vän med ångesten. Den kommer ju bara när du befinner dig någonstans där du inte ska vara.
Mm.
Och det är inte så jävla alltid lätt att vara smart och tänka. Det är sällan precis när man har ångest. Så, men jag försöker bearbeta det när jag får det. Och tänka på det sättet att vad är det som gör att jag får ångest? Och hur ska jag kunna ta mig ur det? Vad är det som är den felande länken som gör? Och är det prestationsångest, så är det ju bara nästan att jobba lite hårdare. Är det existentiell ångest riktig, då är det ju kanske just svårt i det läget att vara självanalyserande. Det tror jag ju kanske inte går. Men jag tror att ju mer man funderar på det, på var det kommer ifrån, så är det nog lättare att ta sig ur det.
Mm. Mm.
Men vad vet jag?
Mm. En hel del.
Ja, ingen aning. Ja.
Mm. Nästa är ett namn.
Mm.
Lena Endre.
Mm. Ja, henne har jag ju 2 barn med.
Mm.
Och vi levde ihop i många, många år. Fick 2 fantastiska barn. Vi är jättegoda vänner. Vi umgås väldigt ofta. Vi jobbar väldigt mycket ihop. Vi har jobbat mycket teaterföreställningar de senaste 10 åren. Och vi jobbar fortfarande i samma som Dödsdansen. Och vi har hållit på, vi har åkt på turnéer jättemycket. Vi har filmat ihop och vi ses ofta. Vi träffar med alla respektive och alla barnen. Vi ses ganska ofta.
Kan inte du berätta om hur och när ni blev kära? Vad skrattar du för?
Jo, för att det väcker roliga minnen. Vi träffade, första gången jag såg henne så sökte jag scenskolan. Och då var hon tillsammans med en kille på teatern som var min pedagog. Och jag tyckte att hon var fantastiskt vacker och blev helt jättefascinerad av henne. Och sen lite senare så, jag kom inte in där på scenskolan i alla fall.
Hur var det?
Va?
Att inte komma in?
Det var ju helt fel, tyckte jag. Jag tyckte att jag hade ju bestämt mig att jag skulle hålla på med det här. Men det var också så här, vad fan? Men jag sprack i sista provet, så att jag var helt så chockad. Vadå? Jag tänkte så här, man söker, och så tänkte jag så här, man söker en gång och så kommer man in. Och så gjorde jag inte det. Och då tänkte, blev jag så jävla förbannad, så då tänkte jag, nähä, men skit i det, jag ska göra det här. Då startade jag en egen teater istället. Och sen höll jag på med den teatern i, vad fan höll jag på med den i, 2-3 år. Och sen fick inte vi vara kvar där på Mundersgatan, för de skulle bygga Sturgallerian och riva en del av det huset. Men då fick jag jobb på Stockholms stadsteater. Och precis när jag hade börjat där, då skulle Lena som gick på scenskolan ha sin avskedsföreställning, eller ha sin sluttuppförande, vad det heter. Och då gick jag upp och tittade där på den föreställningen. Och sen hamnade vi på krogen med hela hennes klass. Och sen droppade en av efter en annan. Och sen var det bara vi kvar. Så det var där vi träffades.
Och då var hon ihop med han fortfarande?
Nej. Det var långt tidigare.
Okay.
Nej, hon var inte tillsammans med någon då. Men hon gick, precis, hon gick, ja, det började på Stadsteatern och hon gick sista månaderna på scenskolan.
Och varför sprack det sen då?
Sprack. Ja, det där gjorde jag en analys. Först tyckte jag att hon var dum i huvudet, ända tills jag insåg att jag var en stor del i det där. Och sen började jag förstå, ja, alltså det är ju slitet när man får barn och man ska göra karriärer, och vi jobbade ju jättemycket. Vi hade ju våra barn på teatern när de var små. De fick ju bo i våra loger. Vi spelade ju samma föreställning. Jag fick springa in och ut och logerna. Så vi hamnade, tack och lov, i många pjäser. När hon var på scenen så var jag i logen. Och sen sprang hon in, du ska in på scenen nu. Och så sprang jag ut, och var hon med barnen och sådana saker. Så det är klart att det är ett slitigt liv. Men sen, varför, vad det är som gör att den där kärleken tar slut, det är nog att man inte riktigt upprätthåller vardagen. Det blir så jävla mycket praktiskt hur allting ska fixas. Och så att den där kärleken sen liksom sinas ut. Plus att det är mycket lättare att separera, tror jag, när man är yngre än när man har kommit upp en bit på åren. Eller liksom, som i min ålder nu, så är det ju mycket, jag tror det är svårare att komma dit. För man är ju fylld av sig själv på ett helt annat sätt. Och man ser bara utifrån sitt eget perspektiv hela tiden, vilket är jävligt jobbigt att leva med någon. Om två personer ser väldigt mycket ur sitt eget perspektiv, så är det ju såklart, det blir slitningar, och till slut så funkar det inte.
Jag har faktiskt en liten anekdot om Lena. Jag ringde henne för...
En bara?
Ja, en bara faktiskt. Jag ringde henne för drygt 3 år sedan, kanske 4 år sedan. Ja. För att jag ville få med henne till podden. Och då var podden ganska, hade nyss slagit igenom, och jag var ganska fylld av mig själv, hade så här gott självförtroende. Podden är stor, jag får alla tunga namn, du vet, så jag hade liksom inte så mycket gränser i vem jag ringde och inte. Jag kände så här bara, fuck it, jag är en stjärna nu, tänkte jag. Så jag ringde henne på en söndag. Och då blev hon sned. Hon bara, hur kan du ringa mig på en söndag, sa hon. Och snäste av mig i telefon. Och så jag bara, oj, förlåt. Jag tänkte inte ens så. För mig är inte söndagar något heligt. Jag har inte den, det tänket i mig. Det kanske är en generationsfråga, jag har ingen aning. Men, och så när jag försökte ringa henne sen igen, då hade hon blockat mig. Så hon snäste av mig och blockade mig. För att hon blev så sur för att jag ringde på en söndag.
Jaha, tänka sig.
Så jag tänker att du kanske kan säga till henne att han är inte ett as.
Ja, jag ska faktiskt träffa henne om några timmar.
Kan du kan kolla om hon minns den här historien.
Ja, det ska jag verkligen göra.
Det är ganska intressant ändå. Och be om ursäkt för mig, för jag fick ju inte chansen att göra det.
Nej, jag ska göra det också. Jag ska be om ursäkt och så kan jag påminna henne.
Ja. Så kan det vara.
Ja.
Okej, nästa ord i den här leken då. Motgångar/kriser. Vad tänker du på när du hör det? Har du några speciella perioder i livet som sticker ut som de tyngsta liksom?
Alltså skilsmässa med barn är ju en livskris. Definitivt en när ingenting har blivit som man har förutsatt sig och ens illusioner spricker. Så är det en jättelivskris, verkligen. Men det finns ingenting som jag samtidigt är så otroligt glad över att det hände. För det är ju, Man kommer i kontakt med saker inom sig själv som man inte visste. Känslor som man inte visste att man hade ens en gång. Att mörker och svärta som jag inte tidigare, inte en sån svärta som jag hade jag inte upplevt tidigare. Så att idag är ju det en guldgruva. Men kriser tycker jag att man har haft lite, alltså relationer är ju kopplat, alla uppbrott med relationer är ju alltid krisfyllda. Vad sa du mer för ord?
Motgångar.
Motgångar. Alltså jag tycker att man har motgångar hela tiden. Jag har blivit bättre sen ett ganska lång tid tillbaka, det här med mitt yrke är ju kopplat till åsikter av vad folk tycker om dig och om du får jobb och att självförtroendet får sig törnar hela tiden. Och det där får man ju liksom lära sig att leva med. Och det är bra när man kommer under full med att man kan faktiskt inte göra alla roller. Och 99,99% av allting som görs är man ju inte med i, till att börja med. Så redan där. Men jag hade, när jag faktiskt kände att saker och ting förändrades med det här med motgångar, är ju för ganska länge sedan när jag satt, vi hade gjort en föreställning som hette Figaros bröllop och jag var ju så här eager för att höra hur bra jag var i tidningarna. Och så slår jag upp Aftonbladet, tror jag vad det var, och så står det, när Thomas Hansson kommer in på scen så förstår jag ingenting. Och jag blev väldigt kallsvettig. Det här var precis i början på 90-talet. Jag hade inte jobbat på Dramaten så många år. Och jag tänkte så här, nej men det här, nu är det slut. Och så tack och lov så slog jag upp Expressen och då stod det, när Thomas Hansson kommer in på scen, då lyfter föreställningen. Och då blev jag ju helt perplex. Men jag tänkte så här, vad fan är sant av det här? Inget är ju sant. Inte den som tyckte att det var bra och inte den som tyckte det var dåligt. Och därifrån utgick det, kom jag på att, nej men fan, jag måste ju bestämma mig vad jag vill göra. Mm. Vad vill jag, varför är jag skådespelare? Vad är det jag vill göra med det här yrket? Det, jag kan aldrig plisa alla. Men för att bli personlig så måste jag ju bestämma hur jag ska göra. Och sen får jag skita i vad folk tycker. Jag får självklart bli glad när folk tycker om det. Och det, jag blir ledsen om folk inte gillar det. Men jag kan inte plocka in det i mitt liv. Jag kan inte vara glad, må jättebra för att någon säger att jag är bra. För då måste jag ju vara jättelåg om någon säger att jag är dålig. Och då blir jag en vindflöjel med vad alla andra tycker. Mm. Jag är själv mest kritisk av alla själv. Så att jag har sällan varit nöjd med någonting som jag har gjort. Utan jag försöker ju förbättra saker och ting. Så att i mitt yrke egentligen så kan man väl säga att motgångar i sitt yrke tycker jag att man har nästan hela tiden. När man känner att man inte kommunicerar. För drömmen är väl att man ska kommunicera med så många som möjligt. Och att folk ska tycka att det är stimulerande på ett eller annat sätt. Sen finns ju motgångar i livet. Och, som jag var inne på tidigare med relationer och allting sånt. Och ja.
Mm. Edvin Endre.
Mm.
Mm. Det är din son.
Det är min son. Jag träffade honom i morse faktiskt.
Mm. Han har ju gått dig och ditt ex i fotspåren ju.
Ja.
Med karriärsval.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja, jag tycker att det är jätteroligt eftersom han har liksom gjort sin egen resa utan våran inblandning i det där. Så att jag har full respekt verkligen för allt han gör. Och sen är jag ju jättejävig såklart. Men jag kommer ihåg när han började. Jag tror att han var 16 år när han spelade in första gången. Han tyckte ju inte om. Han skulle aldrig hålla på med det här yrket. Och han hatade ju teater, sa han. Och det har väl att göra med hans uppväxt eftersom han var uppvuxen på teatrar och filminspelningar. Så det var väl någon slags protest. Men sen så, hur som helst skulle han söka någon gymnasium. Någon ekonomisk linje i alla fall. Och sen när vi hade frågat så här, hur har det gått? Har du kommit in där? Han hade jättebra betyg så det var inget konstigt. Då sa han, nej, jag har ändrat mig. Jag har sökt Södra Latin teaterlinjen. Och vi bara, va? Teater? Du hatar ju teater. Ja, men jag ska gå där. Ja, men det är ju en massa prover och sånt där. Du ska... Ja, men jag har redan gjort dem. Jag fick 20 poäng av 20 har kommit in. Vi bara, va? Men okej.
Taxig.
Ja, och sen så sa han, jag ska spela in en film. Och det var någon sån här klassfesten.
Studentfesten.
Studentfesten.
Den är underbar.
Men vadå, ska du spela in en film? Hur fan, vadå har du lyckats fixa? Nej, men det var någon audition när jag fick den där. Och sen kom han in där. Och sen gjorde han någon annan så här Camilla Läckberg-film också. Och då var jag helt så här, shit, jag kan ju inte säga det här, men jag tycker han är helt fantastiskt bra. För då fattar jag, det är ju pappa som säger det liksom. Men sen så, så fick jag han efter 2 år där i Nasen. Då fick jag ju det här The Vikings. Och flyttade utomlands och var ju utomlands i flera år. Och hamnade i sin internationella spin-off. Också på grund av att det är svårt att börja som ung om man har 2 föräldrar som jobbar i det här landet. Och så han gjorde ett val att han började jobba utomlands och har gjort jättemycket saker som folk verkar inte känna till i det här landet riktigt. Men han har gjort fantastiska grejer, jättemycket serier och Vikings och långfilmer utomlands. Sen när han tack och lov kom han tillbaka till Sverige, så att det är vi glada för att man får hänga med honom nu igen. Det blev lite resor utomlands under den tiden. Han är väldigt hängiven. Och eftersom jag är en annan generation än vad han är, han tillhör ju den generation där alla gör self-tapes. Och när det liksom hamnade hos mig, då var jag tvungen att ringa till honom och säga, Eddie, hjälp, jag ska göra en self-tape, jag har aldrig gjort det förut. Hur gör man? Ta det lugnt, jag kommer hem till dig, så gör vi det här. Och så hjälpte han mig igenom den första self-tapen.
Skulle du någon gång vilja spela mot honom eller med honom?
Absolut. Och det är kanske möjligt snart.
Sa han kryptiskt. Ja. Bra. Nästa ord är milstolpar.
Om man börjar med fotbollen, så var ju det definitivt att spela i det där pojklaget, vinna Sankt Erikscupen, få massa så här priser, bäst på plan, hamna i stadslag, hamna i juniorlandslag, hamna i allsvenskan. Det var ju absolut mål som var fantastiska att uppnå. Sen starta en egen teater, få jobba, spela in en långfilm på riktigt, som jag hamnade i det där med 9:e kompaniet för första gången. Jag hade aldrig filmat typ mer än det vi hade gjort, men inte så här professionellt. Det var ett mål. Hamna på Stadsteatern var helt fantastiskt. Spela in tv-serier, hamna på Dramaten. Och sen har jag haft förmån, jag har fått jobba med så fantastiskt mycket människor som är såna här fantastiska både författare och regissörer i min karriär. Allting ifrån Arthur Miller som skrev Handelsresandes död, Lars Norén, Ingmar Bergman. Fått filma en hel del utomlands. Alla sådana saker har varit fantastiska, tycker jag.
Hur var det att jobba med Bergman?
Fantastiskt kul, tyckte jag. Han var ju så extremt förberedd alltid när han började arbeta, vilket var jätteläskigt. Vi var ju skiträdda för honom. Verkligen, alla var rädda, för att man tänkte att han hade sån makt att han kunde liksom förändra ens karriär. Så att vi var ju, men med tiden så, ja, vi lärde ju känna varandra och han var väldigt gullig mot mig. Jag var ju på hans liksom, hans positiva sida. Han var ju snäll mot mig. Så att jag har ju, och det har ju också att göra, tror jag, med att jag vågade ju ifrågasätta honom några gånger, och vilket han kände sig stimulerad av, tror jag. När jag tyckte att jag hade mycket bättre idéer än vad han hade. Och då blev han ju lagom han blev road av det faktiskt, snarare. För det är sådana där människor som når en sån höjd får ju väldigt mycket ja-sägare runt omkring sig. Så han kom ju där efter vi hade jobbat 1 eller 2 gånger med 2 pjäser på Dramaten och frågade så här, hej Thomas, hörru, du, jag har skrivit en liten kuplett här. Orkar du läsa den här? Det är inte jag som ska regissera, det är Livan som ska regissera det här, tror du. Så han, och jag bara, ja, självklart. Om du tycker att det är något som verkar kul, har du lust att vara med? Och det är klart att det blir ju helt fantastisk känsla med en sån person som har gjort så otroligt mycket bra saker, som frågar en om man vill vara med som i filmmanus som han har skrivit. Så att det var ju fantastiskt kul.
Ja, grymt. Du, nästa punkt är Instagram. Där är du nu för tiden.
Jag har varit med där från första början, men jag är inte speciellt aktiv än. Nu har jag försökt att liksom vara, jag har ett officiellt konto nu har jag äntligen startat.
Alla, det var det jag menade.
Ja, ja, alla har tjatat nu, tjatat. Och så du har jag ju öppnat. Ja, det är väl i början här. Jag har väl inte så jävla många. Jag får hjälp av det också, att de pushar mig. Nu får du skärpa det. Nu måste du liksom, du måste ut i den här världen. Mm. Och jag förstod ju att jag är, ligger jävligt långt efter vad det gäller den Instagram-världen som hela, allting surrar ju kring det. Jag spelade in, vi spelade in den här tv-serien Hamilton förra året. Och då kom det en amerikansk skådespelare. Han såg verkligen ut som han var amerikan. Han var så här, han såg så snygg, han såg väderbiten ut och han skulle spela någon, jag vet inte, någon politiker som var väldigt amerikansk och hård och visste hur världen fungerade. Som var en jättetrevlig man. Och vi började prata, han frågade just om Instagram. Och jag bara, jag vet inte, jag har inte så mycket. Han tittade på mig som om jag vore dum i huvudet. Vad menar du? Har du inte liksom... Han sa, jag har 400-500 000 följare. Och han sa bara, du får inga jobb om du inte har Instagram. Han sa så här, du kan ju stå mellan två personer. Och då tittar de ju på vem som har mest följare på Instagram. Då kan du få roll. Jag bara tänkte, gud vad fruktansvärt att det är så. Det kanske är sanning i det. Och då får man väl liksom deala med det. Men det kommer ju så dröja så länge innan jag får alla de följarna i alla fall. Så att mitt Instagram-flöde kommer påverka mina roller. Förhoppningsvis så får jag fortfarande roller på grund av vad jag gör.
Det var därför vi tog upp det här, så att du kan få mer följare.
Ja, just det, vad heter det? Det är så här, Thomas Hansson Official heter det.
In och följ Thomas Hansson.
Ja, ja, gör det.
Bra.
Så jag får fler roller. Det är upp till er nu.
Ja, exakt.
Vi slutar med att alla som är med där går ur.
Ja, exakt. Vill ni att Thomas karriär ska gå åt helvete? Fan! Ja, integritet. Mm. Vad tänker du om det?
Det är bra. Det tycker jag om. Ja, vad tänker du kring integritet? Jag tycker det är jätteviktigt. Man ska värna om sin privata sida. Och man ska odla sin personliga sida. Sin privata sida är, tror jag, jätteviktigt att hålla, alltså för sig själv eller tillsammans med en grupp människor, sin familj förhoppningsvis, eller även integritet med vänner, med vad folk säger, att man inte ska sälja ut andra människor, man ska inte, ja, till exempel. Mm. Det är jätteviktigt. Mm.
Men finns det tillfällen där du kan, ja, men vad ska man säga, krossa någon linje där, att till exempel om det är mycket pengar som erbjuds eller för att liksom bryta din integritet, kanske vissa jobb, reklam kanske, sånt där, kan det vara svårt ibland, eller har du tydliga gränser där?
Nej, ja, absolut, det har jag. Jag gjorde en gång 1989 så skulle TV4 starta upp och de skulle göra en serie som heter Destination Nordsjön, som var jävligt dåligt manus, verkligen. Men de skulle erbjuda den fantastiska summan 1989 på 50 000 kronor i månaden. Och då får man ju tänka att på den tiden hade man kanske en månadslön på 8-9 000 på teatern. Och så skulle de, för vill du komma och filma i 4 månader få 50 000 i månaden. Mm. Då var det första gången. Det är liksom, då tänkte jag så här, jag vill inte göra det här för det är så jävla dåligt. Men jag får så mycket pengar så jag måste göra det. Mm. Jag ångrar det fortfarande. Ja. För det var så jävla dåligt. Det blev så dåligt. Och de där pengarna, vad fan tog de vägen? Jag vet inte var de tog vägen.
Jag köpte snus
typ. men sen så, jag gör ju vissa, jag har gjort vissa reklamfilmer, ganska få. Tack och lov, de få gånger har det oftast varit jättebra regissörer som Mickey Marsheman, Colin Nutley, Alf Mork som var en sån här legendarisk reklamare. Jag gör lite radiogrejer, så här för reklam, men jag gör bara saker som jag kan stå för. Mm. Jag skulle inte göra för så här tvättmedel eller konstiga saker och sånt. Det skulle jag inte göra.
Och du skulle aldrig göra spelreklam?
Nej, det vill jag inte göra.
Bra. Då säger vi så. Då har vi ett namn kvar på den här listan och det är Torsten Flink.
Ja, sorgligt tycker jag. Hur han hamnade i sitt beroende, verkligen, som påverkade hans liv så åt helvete mycket så att det förstördes på en människa som var jättebegåvad. Ja, tyvärr gick det ju inte så bra. Han kämpar ju vidare och håller på och jag vet inte var han befinner sig idag, hur mycket problem han har med det idag. Han gör ju, han ska ju ibland ska vara med i Melodifestivalen och ibland göra en grej, men det brukar oftast inte sluta så bra. Det är väldigt sorgligt att det jävla giftet kan påverka människors liv så mycket.
Mm. Du, innan vi avslutar dagens möte så ska vi köra lite snabbfrågor.
Okay.
Är du med?
Ja, jag är med.
Paradrätt.
Oj, allt höll jag på att säga. Vad ska man säga? Bœuf bourguignon.
Vad missbrukar du?
Snus.
Mm, det har vi ju redan konstaterat. Mm,
jag brukar inte, jag missbrukar snus.
Ja, det har vi också konstaterat. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag blir väldigt snabbt arg. Jag har ett hetsigt temperament.
Mm. Kan man inte tro, du känns ju så lugn och mjuk här.
Jag vet, jag kämpar ju med det hela tiden.
Ja, det är flera gånger där du har velat ryta till mig.
Nej, det har jag inte. Jag har blivit bättre med åren. Det går inte lika snabbt längre. Men det är en egenskap som jag många gånger inte har gillat, att jag brusar upp så lätt.
Du och Örjan.
Ja, till exempel.
Fan, jag kan verkligen se framför mig ett slagsmål mellan er två alltså.
Nej, det kan du inte.
Nej, du har nog rätt. Ångesttrigger.
Alltså riktig ångest eller min små ångest. Alltså,
ja, men vad är det som framkallar det enklast hos dig? Är det stress? Är det prestation? Är
kärlekslöshet.
Kärlekslöshet?
Ja.
Mm. Bra. Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Jag har ganska gott självförtro. Alltså jag har ganska bra självkänsla. Jag har bra självförtroende. Jag tror inte att någonting är omöjligt.
Nej.
Det tror jag inte.
Men det viktiga är ju här orimligt.
Ja.
Det betyder att finns det någonting som du går runt och tror att du är bra på men som du inte är bra på egentligen?
Ganska mycket.
Ja.
Men jag tänker alltid sådär, hur svårt kan det vara?
Mm.
Jag har ganska gott, jag tänker så här, jag skulle nog kunna göra det mesta.
Mm.
Fortfarande så tänker jag så här, vad ska jag göra sen? Ska jag utbilda mig till jurist? Fast det är orimligt, Thomas. Du måste ju plugga då en jävla massa år. Jo, jag ska berätta en sak, en liten anekdot som är på tal om min, jag kan få lite hybris ibland. Jag skulle spela golf, jag har spelat golf en gång i hela mitt liv. Och vi skulle, han skulle ta med mig och vi skulle ställa oss och slå och sen du ska slå bort den där 100 meters flaggan där. Jaha, och du ska hålla så här och så ska du få träffa bollen och så där. Och så slog jag någon i gräset där och så började så här, ganska snabbt kom den till den där 100 meters flaggan. Och då sa jag så här, nu har jag gjort det, vad ska jag göra nu? Och nu ska du ta 200. Och så kom jag dit ganska snabbt och sen skulle vi gå ut och spela. Och då hade jag ju såklart 38 i handicap, vilket jag förklarat mig att man ska ha. Och så skulle vi spela den här matchen. Och jag vann ju jättemånga av de där hålen. Men så slutar det med att han vinner matchen med två slag. Nu har jag ju jättemycket handiga. Och då fick jag så här, nej men vad fan, hur svårt kan det vara? Om jag förlorar med två slag och aldrig spelat golf, om jag tränar lite, då är det så här, om jag skulle nu verkligen ge mig fan på att klara det här, om jag skulle träna varje dag, då är ju inte British Open långt borta om ett år. Sen kunde jag ju förstå att jag skulle inte vilja träna, men jag känner så här, ja men det är ju helt möjligt.
Mm.
Om jag skulle ge mig fan, om jag skulle lägga allt åt sidan och bara se till att jag skulle bli bra, det tror jag ju fortfarande det mesta.
Mm.
Faktiskt. Men så att jag kan gå iväg så där och tänka mig att det är realistiskt.
Mm.
Det vet jag att det inte är, men någonstans så tror jag att allting är möjligt.
Ganska uppfriskande inställning får man säga.
Ja.
Mm. Där grät du senast?
Oj, ganska ofta. Alltså jag kan gråta varje dag. Det är olika typer av gråt. Gråt, titta på filmgråt. När saker och ting slutar lyckligt, då gråter jag. När folk kämpar och lyckas med sina mål, då gråter jag. Det gör jag ju nästan hela tiden. Jag gråter inte så mycket när jag egentligen mår dåligt. Då blir jag lite mer hård när jag borde gråta. Däremot så använder jag gråt i mitt yrke ganska ofta. Om jag är väldigt nervös innan en premiär och jag känner att fan, nu är jag jävligt nervös. Och så fort jag blir nervös så blir jag spänd. Och då kan jag inte göra det bästa. Då brukar jag, jag har några låtar, jag har några minnen. Jag suggererar vissa saker som kan hända, till exempel inom familj, för att framkalla gråt. Och när jag gör det, då sätter jag mig och gråter kanske en halvtimme, en kvart innan jag ska gå in på scenen. För då öppnar jag upp mitt känsloregister. Och då spelar det inget, då kommer, kontaktar jag vissa känslor så att jag blir helt öppen. Och då blir jag friare, då kan jag gå in och vara mjuk på scenen.
Kan du gråta på beställningen?
Ja.
Oj, 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 vilket proffs!
Ja, ja. Jag tränar länge nu.
Ja, gör man det på scenskolan? Tränar man på det?
Jag har inte gått scenskolan.
Nej, men gör man det där? Tränar man på det?
Det tror jag inte.
Nej.
Jag tror att man måste alltid koppla det till ett känslomässigt minne om man ska göra det rätt. Sen kan man använda teknik. Det är nu för tiden när folk, det är mycket så här, folk sätter grejer under ögonen.
Lök typ.
Ja, vick eller något sånt här. Det är så här mentolgrejer och sånt där. Mm. Men det finns andra tekniska saker man ska göra. Men det är om man gör 10-12 tagningar. Då kanske det är svårt att framkalla den där gråten på riktigt. Mm. Då måste man kanske ta till hjälp. Men man måste alltid koppla det. Jag kopplar det. Jag använder både teknik och kopplar det till en känsla. Mm. Ett minne.
Vad lägger du mest pengar på?
Mest pengar på? Vad fan lägger jag mest pengar på egentligen?
Snus.
Ja, jag köper ju jävligt billigt snus. Så att det är faktiskt jävligt billigt det jag handlar. Så att det är halva priset. Jag på att säga. Vad lägger jag mest pengar på? Min familj, tror jag.
Mm. Vad oroar du dig för mest?
Ja, just nu oroar jag mig för den situationen som vi befinner oss i världen och i Sverige, av alla de här nedstängningarna som kommer att få fruktansvärda konsekvenser, med att människor går från sina jobb, har inte råd att betala sina hyror, att det kommer att födas mer kriminalitet. Sådana saker oroar jag mig för. Att konsekvenserna av hur vi förhåller oss till den här pandemin, att den ska få konsekvenser som inte vi riktigt kan förstå. Jag tror inte riktigt på om vi stänger ner för mycket. Jag är inte av den sorten. Men ja, det är jag oroar mig för.
Mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Jag tror att jag är uppriktig, tror jag. Att jag är. Och jag tror, jag har ju varit i många situationer där jag går emot just det vi pratade om MeToo förut. Jag har ju hamnat i många sådana situationer där jag har sagt det här accepterar inte jag. Så att jag har väl någon slags här rättspatos, inbillar jag mig att man tänker på. Eller jag får höra det i alla fall. Jag hoppas att folk tycker att jag är en ganska snäll person. Mm. Generös. Omtänksam. Och sen tror jag att folk tänker att jag kan vara hetsig och vara arg. Det tror jag folk tänker om.
Tror du att det finns någon mediebild kring dig? Alltså att folk har någon uppfattning om dig?
Det har man väl alltid. Så fort man ser en människa, bara man tittar på en människa så ser ut, så har man en uppfattning. Jag fick höra en gång någon som jag träffade och som sa, hej Thomas, vill prata med mig? För att säga, ja, hej, hej. Och så säger han så här, nej men jag har alltid varit rädd för dig. Mm. Har du varit rädd för? Ja, men du ser alltid ut som du är så jävla arg och sådär. Och det har väl att göra med hur man ser ut och framtoning och sådär. Jaha, har du? Den bilden har jag, den ser inte jag liksom riktigt. Sådär. Men jag kan tänka mig också lite beroende på när folk tittar på filmer och sådär. Jag har gjort många sådana här som har varit ganska hemska personer och slagit ihjäl lite folk på film och sånt där. Så att jag sådana saker färgar en. Men jag tror inte de som känner mig privat tänker så.
Då är vi framme vid poddens sista fråga.
Mm.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Trump.
Bra, there you go. Vi är klara.
Tack.
Hur känns det här? Det
känns jättebra.
Ja.
Hur känns det själv?
Jag tycker att det känns bra.
Ja, men det är bra.
Mm. Jag hade en bra känsla innan och den bra känslan består efter.
Ja, det är bra. Vilken tur.
Verkligen. Stort tack Thomas Hansson för att du tog dig tid.
Ja. Vad trevligt, nu måste jag ju lyssna på det här också.
Det måste du göra,
ja.
Det släpps på måndag.
Ja, vad bra.
Hörs på måndag då?
Jag lyssnar aldrig på podden.
Nej, men det är dags nu.
Ja, det är dags.
Du har aldrig varit med i en podd och aldrig lyssnat heller.
Jo, jag har lyssnat faktiskt på...
Nemo möter en vän, såklart.
Ja, just det, precis. Exakt, jag ska inte säga någon annan podds namn. Nej, just det. Det är precis, det kommer att bli min nya.
Bra, Thomas.
Mm. Tack!
Tack själv.
Hej då!
Hej då!
Snyggt!